Fitness, filosofi och floskler är tillbaka med ett nytt avsnitt. Och vet du vad? Jag känner mig lite grann som en latinosångare. Typ som heter Pitbull börjar varje låt med att säga sitt eget namn. Det kanske är jag. Henrik Wallis är mitt namn. Fitness, filosofi, floskler är namnet på podden som jag använder för att skapa mer än jag konsumerar. En i min värld hållbar lösning på modern ohälsa. Det som följer här nu är ett avsnitt som ett kreativt storytellingmässigt uttryck för det jag vill göra. Göra världen och göra människor friskare, starkare och friare. Den här veckan har jag en gäst som kanske mer hör hemma i offentlighetens frityckarrum, åsiktsfriheten. Ivar Arpi är nämligen en väldigt viktig röst i min mening för den typen av fritänkande, oberoende av åsiktskorridorer, stigman, tabuer, inlyssnande före vi dömer andra och en röst ofta för manlighet. Som ju självklart är någonting jag kan relatera till som man. För det här med manliga förebilder är lite komplext. Det kan vara svårt för män att få en konstruktiv relation till förebilder. Vad är det som gör egentligen att personer som Andrew Tate får fotfäste? Eller att Jordan Peterson kunde bygga en following? Varför blev mina hjältar Arnold Schwarzenegger och Jean-Claude Van Damme och kanske inte min egen pappa? Hur är egentligen Sveriges relation till manlighet, kvinnlighet och kanske även växelvis maskulina och feminina drag? Vad är accepterat? Finns det någon röd tråd med manlighet, integritet och kanske även lyfta vikter? I don't know. För ett par avsnitt sedan pratade jag med Marek Berendt, mastersexamen i psykologi, som då bland annat berättade att män som tränar oftare uppvisar konservativa personlighetsdrag. Och vi gjorde faktiskt ett helt avsnitt om träning och personlighetspsykologi då i avsnitt 38 från 29 februari. Så dit kan du gå tillbaka om du vill ta träning med något utzoomat till människan. Dagens gäst då, alltså Ivar Arpi, hörde jag talas om först när ungefär gissningsvis år 2017-2018 han var första svensk att intervjua Jordan Peterson. En stor författare och en viktig tänkare i modern tid som absolut gjorde stort avtryck på mig och många andra unga män. Men med ett budskap som absolut inte gick hem i gängse svenska åsiktskorridor. Avsnittet med Ivar var nog bland de roligaste att spela in hittills och jag var inte alls beredd på hur många populärkulturella utsvävningar vi skulle göra och hur många roliga, pojkspjuveriga, manliga avstickare och referenser hit och dit det blev. Så kanske det här är avataravsnitt för vad jag vill göra när jag inte direkt berör träning. Påverka människan, påverka människans värderingssystem inuti och du kommer se påverkan även externt i våra handlingar. Så kanske det här avsnittet mer berör identitet, samhälle, manlighet, kvinnlighet och inte bara sett, reps och progressiv överbelastning alla styrketräning. Ivar Arpi är alltså då journalist, amatörstyrkelyftare och han kommer likt de andra gästerna få sin egen WWE-wrestling-kompatibla presentation i början av avsnittet. Och jag är extra glad att ha med en vän av det vackra skrivna ordet. Nog med försnack för den här gången. Vill ni lyssna på mer snack från mig och från Fitness Filosofi Floskler, tuna då in på eftersnacket efter avsnittets slut. Vi kör igång veckans avsnitt. Det här är Ivar Arpi i avsnitt 41. Let's go!
Välkomna till Fitness Filosofi och Floskler. Din podcast om träning och den ädla konsten att leva och vara frisk. Med er värd, Henrik Wallis.
Bra, gott folk. Då är vi live. Idag befinner jag mig på Zoom och jag har en gäst som är född i arbetare i Göteborg, flyttade till borgare Stockholm och som nu huserar i Kungliga Uppsala. Tidigare Svenska Dagbladet journalist och frekvent ledarskribent på flera stora svenska tidskrifter. Första svensk att intervjua Jordan Peterson och väl använd högerdebattör i svensk media.
Han kallades för alarmist när han sa att genusideologin tar över svenska universitet och startade till och med en Kickstarter-kampanj. Journalist, författare men också amatörstyrkelyftare. Skapare av verk som Så blev vi alla rasister och Genusdoktrinen, men kanske också en och annan 5x5 i backsquat. Sveriges kanske starkaste journalist integritetsmässigt, intellektuellt och fysiskt, och möjligt Sveriges mest litterära och talföra styrkelyftare. Ivar Arpi, välkommen!
Tack! Jag ska bara be då att få rätta på att jag har faktiskt aldrig bott i Stockholm. Jag försökte flytta till Stockholm från Uppsala, men min hyresvärd, jag bodde, jag var inneboende, men min hyresvärd sparkade ut mig efter en vecka för att jag rökte inomhus. Men jag röker alltså inte och gjorde inte det då heller, så hon var galen och då tänkte jag att men I got the memo och jag ska inte flytta till Stockholm. Så jag har egentligen aldrig, jag har bara pendlat in till Stockholm. Jag har bara varit gäst.
Och Stockholm är kanske Sveriges minst friska stad, så du kanske sparade dig själv ett par år där.
Exakt. Ja, nej, men jag har faktiskt ingen längtan. Jag har haft en längtan till landsbygden och numera så bor jag faktiskt på en gård. Så som tyvärr vi har inga djur eller så där än, men det. Sen ska jag bara, jag brukade säga att jag var så här, brukade skoja om att jag var starkast på ledarredaktionen och bäst på att skriva på gymmet, så där att man måste välja var man är, var man har en edge så att säga. Men sen har jag lärt känna en riktig styrkelyftare som har varit liksom i debatten mycket längre. Kai Glans som är så här kulturredaktör och varit på SvD Kultur. Och han har ju tävlat i styrkelyft och är liksom han är typ, jag tror han är 70 nu eller någonting. Och han är fortfarande liksom så här, när man skakar hand med honom så är det som att skaka hand med liksom ett stycke trä. Alltså så där, han är fortfarande gjord av cement. Sådär. Så jag har instat, inte ens, jag är inte ens bäst att skriva, alltså här, jag är inte ens starkast på lilla ledarredaktionen eller sådär, utan jag får bli ännu ödmjukare helt enkelt.
Okej, ja, det händer väl de flesta. Men jag tror att den frågan som mainstream media är lite för obekväm för att ställa dig, det är, hur mycket bänkar du, Ivar?
Ja, det är så pinsamt. Jag kommer ihåg att det var en sån här fråga där de hade så här lista på kändisar. Så mycket tar Robert Aschberg och Stefan Sauk i bänkpress och Zlatan. Och Zlatan tog 85 kilo i bänkpress, kommer jag ihåg. Och så pinsamt lite liksom. Så då har jag tänkt att om någon ställer den frågan till mig så måste jag ju ha ett bättre svar. Men jag är liksom, nu tar jag väl kanske 100. Men jag är liksom, jag tror att 105 är mitt max. Men jag, knäböj, där har jag i alla fall, det är det jag oftast tycker liksom är, för det har jag tagit 160 i alla fall. Och det är så här, det är lite mindre pinsamt. Men ja, det är, jag gillar, som nu är jag här och pratar med någon som är stark på riktigt. Så jag gillar att prata om träning. Jag närmar mig träning från ett teoretiskt perspektiv. Liksom, det är kul som koncept, men jag är inget bra på det.
Nej. Men det är ändå kul att du har den historien och det minnet. Jag vet att du är gammal boxare, va? Korrekt?
Ja, det här är
du
också
har
då.
Det
här är
en du bra.
Det här är min liksom. Det är så här, när typ SVT ville göra en dokumentär om mig som opinionsbildare, så bara sa jag att ni får gärna göra sådär, men jag har ett extremt tråkigt liv. Så om ni vill göra någonting, jag vet inte vad ni ska ni följa med mig när jag sitter vid ett skrivbord och sen när jag går hem och sitter vid ett köksbord? De bara, gör du ingenting? Ja, men alltså jag tränar boxning liksom, men jag är inte på klubb, jag hinner inte gå på klubb, så jag tränar innan jobbet liksom. Så det var så det blev att jag, så jag har inte gått match boxning. Nej, men jag det jag gjort är att jag har tränat med så här privattränare och sen kör jag sparring med kompisar som kan. Så att jag har liksom kompisar som jag åker och får stryk av då och då. Så det är mer på den hobbynivån, tyvärr.
För det är liksom men jag misstänkte att du hade ju det här med att du minns var kändisar bänkade. Jag minns att jag läste i en tidning att Mike Tyson hade 40 cm runt överarmen. Och det var en sån här golden standard som jag ville nå upp till. Minns
är du där?
Absolut. Men
har du mer än 40 cm? Det låter som en sån här kukmätargrej nu, men hur stor är den? Alltså det är, kan jag säga, omkretsen är Ja. Du är stark än Mike Tyson, helt enkelt.
I'm a grower, not a shower. Ja. Nej, Ivar, för de som inte vet, vad jobbar du med egentligen? För inte kan det vara ett jobb att ha åsikter, podda på rak höger, skriva artiklar och ledarsidor. Vad jobbar du med egentligen?
Nej, det är en jättebra fråga och man får nypa sig själv i armen. Jag brukade säga att jag hela min karriär är en lång prokrastinering, för att jag började blogga när jag hade praktik på UD 2008, och då tyckte jag det var så fruktansvärt tråkigt så att jag började blogga istället. Och sen fortsatte jag skriva, och så blev det det som blev mitt jobb sen senare. Nu så har jag inga chefer. Jag är min egen. Jag har en publikation på Substack som heter Rak Höger med Ivar Arpi, www.enrakhoger.se, och där har jag också två poddar. Och publicerar numera även andra skribenter som Johan Lundberg, Susanna Birgersson, Per Lindgren, Frans Borsén och Anna-Karin Windham. Så det är kul att det har kunnat växa också. Jag har tillräckligt många prenumeranter för att kunna ge dem mer innehåll, men också kunna betala externa skribenter. Men det är en intressant fråga, för att ibland så tror jag att människor som är i offentligheten tror att de har någon slags rätt till offentligheten för att de är intressanta på något sätt. Och det, jag ser det väldigt mycket som att du alltid måste förtjäna, om du tar människors tid så måste du förtjäna den uppmärksamheten, och du får inte bli slapp eller lat, vilket en hel del människor är i på tidningar och i offentligheten överlag, att de gör inte det som de borde göra. De är inte tillräckligt ambitiösa, helt enkelt. Så det försöker jag tänka att jag ska leva upp till, även om jag såklart... Om man är nöjd med en text varannan vecka ungefär, brukar en kollega till mig säga, så är det väldigt bra. Jag brukar tänka en var tredje månad eller en varannan månad ungefär. Om man är nöjd då, så är man liksom, då har man gjort bra jobb.
Det är potentiella rabbit holes vi skulle kunna gå ner i. Det var ju förstås så jag hörde om dig. Men jag tror någonstans att du är här idag för att hjälpa mig. Jag letar ganska ofta i en röd tråd i allting jag gör. Så till exempel kommer jag på mig själv med att när min flickvän upplever mig som cynisk, jag har en taskig retorik om samhället, och jag tror på att det finns en kanske generell försvagning av människan, samhället, den moderna mannen. Och jag tycker
du kanske,
det här
du kanske också ska starta en Substack, låter det som.
Det får du informera mig mer om sen. Men jag tycker liksom att det finns, jag ser nog ändå ett narrativ göra sig påmint i olika instanser av samhället. Jag kanske bara lever med confirmation bias, vet dig. Men liksom... toxisk maskulinitet, motstånd till hårt fysiskt arbete, diverse genusideologier. Du har någonstans där en röst som ger mig en tröst i allt det här. Liksom, för jag, visst, mansideal har liksom alltid varit oattraktivt och liksom ryggradslöst. Eller är jag ute och cyklar? Har det hänt något i samhället? Är det någonting jag inte har förstått? Är jag kvar i stenåldern? Eller finns det någonting här som gör att jag kanske söker mig till din retorik?
Men jag tror att vi lever i en märklig kombination av att det är ett hypermaskulint ideal i vissa avseenden. Vi pratar om liksom muskler. Vad gäller, om man kollar på tidiga generationer av män, så var det väldigt ovanligt att det fanns den typen av muskulösa kroppar som finns idag. Det här är liksom, vi har ett väldigt maskulint ideal där, och det har blivit ganska normalt att du kan uppnå 40 cm på överarmen, eller liksom, om man är klen kanske i vissa sammanhang, om man bara tar 100 kilo i bänkpress, det är liksom ingenting att skryta med direkt. Så att, i vissa avseenden så, och också om man kollar på så här MMA, om du kollar på kampsport, så har det blivit mer populärt de senaste liksom, decennierna. Och om man går tillbaka så var det lite längre, så var det väldigt liksom fult med den här typen. Det var något som var, man kanske skämdes, var ingenting man skröt om eller sådär. Men nu har vi haft liksom personer som, ja men George St. Pierre blev årets idrottare i Kanada, som egentligen så borde det ju blivit en hockeyspelare som vanligt såklart. Alexander Gustafsson var väl den kanske som framförallt plötsligt liksom var på som ansiktet utåt för olika märken och kunde göra reklam för olika saker, och det var inga problem fast han då sysslade med våld. Det är den ena sidan. Den andra sidan är ju att väldigt mycket av naturliga liksom manliga gemenskaper och trygghet för en så här, måste säga att det här är det som förväntas av mig, det här är det jag kan, det här är det jag ska vara, det här är det jag ska bidra med, har försvunnit. Eller och på, i vissa avseenden har det att göra med hur ekonomin har förändrats, det vill säga att ja, men som du sa, tungt fysiskt arbete, att många av de där jobben som kanske var förknippade med män, där män, det räckte med att du, om jag klarar det här och jag kan göra det här så har jag en inkomst och jag bidrar med någonting till min familj. Men de jobben, många av de jobben är borta, och istället så ska du vara, göra som du och jag gör nu. Du ska sitta framför en liten skärm. Och så ska du vara socialt kompetent, till exempel. Alltså det är en helt andra typer av... Och då spelar det ingen roll att du och jag gillar styrketräning. För inte det, i ditt fall kanske det är någonting som du kan monetarisera på något sätt då. Men för de allra flesta så är det, blir det där... Det är liksom som den här... nu ska jag inte vara Jordan Peterson och börja prata om humrar. Men det finns så här krabbar där hankrabban har en jättestor klo. Som inte fyller någon funktion. Den bara tar liksom energi. Men den är väldigt het för hornkrabborna. Och det är liksom lite så det blivit med manlighet. Att tidigare så var det så att många av de här sakerna, att vara stark, att vara stoisk inför smärta, att kunna klara sig själv, att kunna bidra. Många av de här sakerna som har varit manliga, traditionell manlighet. Det korrelerade också väldigt starkt med att du faktiskt drar in liksom pengar och att du... Så att ju manligare du var på något sätt, desto bättre var det. Men nu har det blivit snarare så att många av de här manliga egenskaperna är inte lika korrelerade med att du faktiskt också kommer att vara en lyckad eller framgångsrik i vår ekonomi och sådär. Och sen då kan man lägga till att man har också i offentligheten, i västvärlden i alla fall, extremt stark fientlighet mot traditionell maskulinitet. Inte kanske hos gemene man, men hos institutionerna. Och det har ju gick så långt så att American Psychological Association, akronymen APA, är för övrigt väldigt fint.
Jag tror jag minns det här, det var med råden om toxisk maskulinitet och treatment av pojkar, eller hur var det?
Man uppmuntrade... det var inte toxisk ens, utan det var att traditionell maskulinitet, det var så här self-reliance, kompetens, styrka, att härda ut mot smärta. Det här är, alltså, det var patologiskt helt enkelt. Det är något som gör, som är sjukligt och som är värt att behandla. Och jag tänkte bara att när man läser den här listan på de här karaktärsdragen, så tänker jag att det här är bra karaktärsdrag. Det här är bra saker. Det är bra att kunna uthärda. Det är bra att kunna vilja vara kompetent. Det är bra att inte be om hjälp i alla lägen eller låta andra göra saker åt en. Det är, så här, det är bra ideal. Det är klart att det kan gå till överdrift, men om du har då den här traditionella maskuliniteten, den är liksom på något sätt pressad från två håll här, skulle jag säga. Det var ett väldigt långt svar.
Ja, nej men tack. Och det hjälper nog mig att avgränsa avsnittet och förstå kanske hur du kommer in i det här.
Ja.
Jag vill veta, varför går du igång på... Går igång på manlighet låter ju tokigt, men varför är du ofta en person som vi pratar manlighet med om? Kan jag få liksom en origin story? Hur blev du den snubben som var första svensk att intervjua Jordan Peterson? Säg upp sig från ett jobb i, I guess, mainstream Svenska Dagbladet tryckmedia. Mm. Och sen kör ditt eget race och uttrycka dig med dina ord. Hur blev du den snubben? Lite kort.
Jag tror att jag har alltid debatterat de här frågorna med och jag har tyckt att det finns en förljugenhet kring det här hela offernarrativet, kring vem det är som är ett offer och inte inom feminismen, det som har varit, man kan kalla statsfeminismen, alltså den feminism som kommer från offentligt håll, officiellt håll, från staten, från myndigheter. Det har varit ett ensidigt fokus på tjejer och kvinnor, och man har struntat väldigt mycket i män, för att man har då sett på, ja, men ta sådana personer som Elon Musk eller Zlatan för den delen, alltså så här extremt framgångsrika män, och som har sagt att titta här, det här är de rikaste eller de mest framgångsrika inom sitt område, så därför behöver vi inte bekymra oss. Och så har man struntat i att om du kollar på människor som slås ut, människor som begår självmord, om du kollar på vad gäller missbruk, människor som fastnar i olika typer av hemska situationer, så är det väldigt ofta män dominerar där. Och så det har varit en anledning till att jag tycker att det är viktigt att prata om de här sakerna, att det finns en story där som inte är, jag tycker fortfarande är, inte berättas särskilt bra ofta, utan ofta så kanske man närmar sig det då och kommer in med liksom att fast om de bara blev feminister, de här männen, eller om de bara ändrade sig och var på ett helt annat sätt, så skulle det bli jättebra. Och så gör man inte när det är andra grupper, utan det är specifikt när man egentligen tycker att de här männen är då patetiska, eller man använder den liksom olika omskrivningar för att skylla er själva liksom. Så det var så jag kom in i de här frågorna. Och sen har det väl, när det gäller varför jag hamnar i de här debatterna, det är har varit ganska få, i ett tag i alla fall var det, som debatterade de frågorna, och då fanns det en efterfrågan på det. Nu kanske det inte är riktigt samma efterfrågan, men det var så det var i början i alla fall, när jag började prata om de här sakerna, att då var det lite så här. Man stack ut när man var kritisk mot till exempel feminismen, en viss typ av feminism, eller man var kritisk till hur man pratade om jämställdhet. Och ja, det finns fortfarande ett behov av kritik från det, mot de sakerna.
När började Sverige få den här typens åsiktskorridor du beskriver?
I någon mån när det gäller manlighet, om man skulle prata om det, så har vi haft det i liksom till och från 500 år. Alltså det är liksom, om du går tillbaka och kollar på hur kyrkan försökte att reglera, till exempel man förbjöd trummor i folkmusik för att det uppmuntrade, män blev våldsamma av trummor, det blev krigiskt. Så det är därför inte vi har några trummor i vår folkmusik längre, utan man får stampa takten istället. Och om du kollar på 1800-talet, å ena sidan så fanns det en oro som liknar den oron som kanske jag har, man tycker att män och vårt samhälle har blivit förvekligat eller sådär. Å andra sidan så var det att man tyckte att träning, det finns debattinlägg om liksom att träning, det gör män krigiska, vårt samhälle blir militaristiskt och sådär. Så vi har haft den här typen av diskussioner mycket längre än vad man kan tro. Men sen, okay. Sen är det väl motreaktionen egentligen, eller den reaktionen som kom i 60-talet, med där man skulle liksom, den andra vågens feminism väldigt mycket, där män och kvinnor skulle bli samma. Och män ska ta ut föräldraledighet, pappor är lika viktiga som mammor, och vi måste förändra mansrollen, män måste vara närvarande i familjen på samma sätt som mammor är. Och då inträder liksom en åsiktskorridor både för kvinnor och män, att kvinnor som är för mycket mammor, eller som är för mycket med sina barn, eller som gör det där, de blir ett hot mot alla kvinnors frigörelse. Och män som då inte tar halva allting, eller ska är på samma sätt som kvinnor, blir också ett hot, för då innebär det att det finns en olikhet. Så det är den här likheten som blir på något sätt, som blir väldigt väldigt viktig, parallellt med att samtidigt ska du fokusera på att hjälpa kvinnor. Så det är alltid en dubbelhet i det där, och att å ena sidan är vi exakt samma, Men om vi är exakt samma, varför behöver vi då fler kvinnor på olika positioner? Det går inte ihop logiskt, men det är i alla fall där någonstans, tror jag, som den här den åsiktskorridor eller det här liksom, den diskursen om vad det innebär att vara man och kvinna idag börjar och blir liksom successivt blir mer och mer tryckande.
Okej. Men om vi tittar på liksom förebildsaspekten och genusaspekter där, finns det någon skillnad i vilka förebilder pojkar och flickor får naturligt? Liksom, ja, vilka är förebilder för unga män? Varför ser inte alla upp till sina pappor lika mycket som till Andrew Tate? Eller varför får inte han och han lika mycket utrymme hos pojkar respektive flickor?
Jag tror att det alltid har varit så att man, det här med att man ska se upp till sin pappa som en förebild, det tror jag egentligen, det kanske funkar i sekter eller sådär, där du inte vet något annat. Men annars tror jag egentligen att det inte är, det är mer att man blir sin pappa av genetiska skäl med tiden, så börjar man likna sina föräldrar. Ärftligheten kommer i kapp. Man är ungefär lika smart, ungefär lika fysiskt kapabel, har liknande personlighet som sina föräldrar. Så du kommer att hamna på liknande ställen i ditt liv som dina föräldrar. Många gånger i alla fall. Jag är ju skribent, min pappa var skribent, min mamma liksom höll på med språk. Och hon har ju uppträtt på scen i liksom med så här, teater. Och nu står jag på scen, fast även om det är teater så är det ju någon form av politisk teater i alla fall. Så man blir sina föräldrar, men jag såg inte upp till, förlåt pappa, men jag såg inte upp till min pappa som manlig förebild på det sättet. Däremot så var han ju närvarande, sådär. Och jag är väldigt tacksam för det och jag har en liksom bra relation med honom. Men det var ju, jag kommer inte ihåg att någon av, liksom, några av mina kompisar, att vi såg upp till våra pappor. Vi såg upp till den här typen av, liksom, folk man såg på film, man tyckte var coola, eller man såg någon kändis, eller man såg någon typ av framgångsrik man. Det var ju sånt man strävade efter. Jag tror att män och kvinnor alltid kommer att ha olika förebilder. Jag har liksom aldrig ens tänkt när jag var yngre att jag skulle kunna ha en kvinna som förebild. Jag hade inte fantasin till det. I alla fall. Jag såg inte upp. Det fanns ju massa kvinnor som gjorde massa saker som var bra och sådär, men jag identifierade mig inte alls med dem på det sättet. Och så tror jag det kommer fortsätta att vara. Även om det kanske är, nu kan jag ju se det på ett annat sätt. När jag blev vuxen så såg jag det på ett annat sätt. Men jag tror att det kan finnas ett problem med att om traditionell manlighet blir så liksom bespottad och liknande, då blir det lätt att den här typen av figurer som Andrew Tate till exempel, det finns en, börjar uppstå en efterfrågan på det. Men det kan man ju, jag kan ju bara tala för mig själv att när filmen 300 kom, så det var ju 2006, jag var ju 24 år då. En del av mig var ju så, jag vet att det här ska vara fånigt. Det är liksom, det är killar med bara överkropp och mantlar för guds skull liksom. Det är så här historiskt, det är så här. Men känslan när man såg filmen, det var ju fan, jag måste börja träna CrossFit liksom. Och så var det liksom en period där alla höll på med liksom, skulle göra den här absurda träningspassen som de gjorde inför filmen och sådär. Men det finns helt enkelt som ett stråk där, ett behov av just det där lite extrema. Och det kan kanaliseras på olika sätt.
Mm. Just med filmen 300 har jag en fantastisk anekdot. Jag är några år yngre än du, så jag hade ju precis, jag muckade lumpen 2006 när filmen kom. Och då stack en gymnasiekamrat, Mikael, smeknamn Killer Mike. Han och hans jägarsoldatkompisar var på muckarresa i Thailand och skulle gå på VIP-biograf. Men de kunde inte liksom tyda språket på en thailändsk biosalong. Och gick då in, du vet, tre stycken testosteronstinna jägarsoldater från Karlsborg och valde en film för att de inte kunde förstå thailändska. Och hamnade på VIP-visning av 300. Som är någon slags kulmen av hypermaskulinitet. Och säkerligen många, många dygder. Jag skulle hellre vara kung Leonidas än Efialtis förrädaren.
Just det. Precis. Men den är extrem, den där filmen är liksom, den är så, det är helt sjukt att den blev gjord egentligen. För att den är, i alla andra filmer som kommer, så skulle det vara så här, när den här då puckelryggiga, missbildade Efialtos, när han kommer, och han har tränat själv, och han kommer till Leonidas och visar vad han kan, så skulle han ha fått vara med i armén mot perserna, för att liksom, vi är alla spartaner trots allt, eller hur? Vi är alla greker liksom, nu kämpar vi tillsammans. Men det Leonidas säger då är att alltså, nej, du når inte tillräckligt högt upp med skölden liksom. Tyvärr, du duger inte. Och det kan ju inte han acceptera. Så då går han ju över till persernas armé. Och där är det ju liksom...
han får ofta ju orger och pengar. Exakt.
Ja, och det är så här, en annan sak som inte hade funkat idag är att det är flera av dem som är med i den här orgen är ju transpersoner. Så att det är liksom en så här... Det är så här, Sparta det är en nation och perserna det är 1000 nationer, de inkluderar alla, till och med getmänniskor är det också så här. Det är fullkomligt så här, det är fantasy liksom. Men det är en väldigt väldigt, vad ska man säga, en väldigt skarp, om man tar den filmen för liksom att den är, att de menar vad de säger i den, så är det ju en extremt skarp kritik av hela vårt samhälle. Nu ofta tolkas det som tvärtom, för det var kriget mot terrorismen, så var det ju väst mot öst. Men det är ju snarare så att den är en kritik mot alltså allting, moderna västvärlden och moderna värderingar överlag liksom.
Men spartansk krigarkultur är ju långt från woke-kultur.
Hyfsat.
Det är ju en scen där, vad jag minns rätt, så var spartanska kvinnor enligt lag tvungna att disowna sina söner och skilja sig från sina män om de vek sig i strid. Mm. För de förstod att shamingkultur funkar om du vill bygga starka krigare.
Mm.
Och du måste vara stark nog för att, ja, men resa skölden. Så det är ju en...
Det här är ju liksom, när vi pratar kultur om det här nu så lever vi, kan man säga, det kanske man hör. Men det är ju för att man vet att man är ute på djupt vatten när man håller på att prata så här. Men jag skulle ändå säga det, att det finns för all, det finns någonting här för alla, jag tror nästan alla män bara direkt när de hör en sån här sak, så känner man, är det en liten, liksom, en liten soldat inom en. Även om det kanske är en soldat med liksom kortbyxor och skärmhatt. Nej, men som ställer sig upp i givakt liksom och bara, fan, jag är en liten spartan liksom så här. För att, om jag tänker kolla på Instagram så här, en rolig meme, ett roligt meme-format som har varit, det är ju så här, typ så här, training to fight at Helm's Deep. Och så är det med antingen att man är ork och så är de ute och springer, så här muskulösa killar som springer med en skivstång på ett löpband. Och sen någon annan som är ute och joggar liksom, att man ska vara ute och köra sin liksom, vet du det, sitt lugna löppass, lugna långpass, och sen så kommer liksom låten från The Last of the Mohicans på liksom, och då måste man, eller låten från Sagan om ringen eller någonting, och då bara blir det istället ett liksom, Då är det maxpuls och nu är det dags för liksom, nu är det dags att dö liksom. Och det där är bara någonting som bara uppfyller folk, särskilt killar. Jag har en tjejkompis som lyssnar på glad musik alltid när hon tränar, och hon fattar, hon har liksom, hon är bara pepp och glad, och det finns liksom inte en tanke på de här typ dags att så här, dö vid Helms klyfta eller något, eller liksom nu är det, står jag bredvid kung Leonidas och dör slag till Thermopylae liksom. Men jag är ofta där mentalt när jag tränar.
Jag kan ju säga som en lustig anekdot då, är att poddens första avsnitt var med min vän Niklas Boja. Hemvärnsman, barnboksförfattare, kalhyggesprofet, pensionerad styrkelyftare. Ja. Och vi pratade faktiskt om att det finaste människoödet, eller finaste ödet en människa kan ha, det är ju att vara självmordsorschen vid Battle of Helm's Deep som bär facklan.
Exakt.
Och poängen var att han kanske inte var en kalibrerad människa, men han har i alla fall det finaste ödet i hela trilogin.
Mm.
Och vi minns ju de facto när han springer med lite halvkast löpsteg. Man är ivrigt påhejad av människor som, eller orcher som vill framåt.
Mm. Ja, men det är, i Sagan om ringen är problemet med lite så här, är ju att orcherna tyvärr, de får ju inte fair hearing om sitt perspektiv. Och det var ju, det är ju sådär, men sen har vi ju, tack och lov har vi ju fått orcher i Warhammer-universet och i Warcraft och allt sådär. Så då har man i alla fall fått se att de är liksom, de flesta av oss skulle hellre se ut som en orch än en alv, sådär. Det är sådär. I alla fall, det var någon som sa det att svenska män, de har liksom, det finns två lägen, antingen ser de ut som prinser eller gorillor. Och om man lutar mer åt gorilla så får man bara, man får bara älska sitt öde och tänka att jag kan i alla fall bli en bra orch, kanske. Om jag kan bänka mer än 100 kilo i alla fall.
Just det. Och du kanske blir kastad om du har över 40 omkrets på armarna också.
Exakt. Jag har en bit kvar tyvärr.
Mm. Men om vi ändå försöker då zooma in på de här två kulturerna. Alltså då ytterst generaliserande skulle prata om liksom hypermaskulin kultur, woke kultur eller vad det nu är, något sånt där.
Mm.
Såg du faror i det här från början? Vad var det som gjorde att du liksom letade upp Jordan Peterson för en intervju? Varför gjorde ingen annan det i början?
Jag fick jobba hårt för att få göra den intervjun internt, men det var ju också när han kom, så blev jag var i debatt med manliga feminister i Aktuellt och sådär, där de sa att han var löjlig och det är patetiskt och det är fjantigt och sådär, samtidigt som jag fick kontakt med både kvinnor och män som verkligen kände att de hittade en röst, alltså någon som talade till dem, och de hittade någonting hos sig själva, de hittade liksom en väg ut ur vissa av de här liksom låsningarna på något sätt. Sen tror jag inte att kanske Jordan Peterson idag har den rollen som han hade då. Men där och då så var det liksom the Jordan Peterson moment på något sätt. Där många kände sig som befriade. Man lyftes liksom upp av det här. Men en anledning var väl kanske att jag själv aldrig har känt mig hemma i helt i det man får höra om hur man ska vara. Alltså jag har aldrig haft vissa av de här sakerna som man pratar om i så här ny manlighet och sånt där. Vet jag inte om det är så nytt egentligen, typ att man ska vara social, man ska ha tillgång till sina känslor och sånt där. Alltså jag upplever att det helt absolut har varit en del av manlighet. Och om man kollar historiskt så har det absolut varit det. Det kanske har varit en parentes där det inte har varit det. Men det innebär ju inte för den sakens skull att du ska bli vek. Det är ju det som är, det är liksom ett budskap som jag har fått höra, att man ska vara vek. Och om du inte är det så är det fel. Och jag har varit med i situationer liksom där alltså rent jag blev attackerad av en man som gick fram när jag var väl runt 30, armbågade mig i ögat, så var med i ett kriminellt gäng, berättade han. Och när jag berättade det här för människor i min närhet då, som var vänster, som var en del av den här feministiska, feminina liksom sätt att se på det, vi liksom, att jag spöade skiten ur honom i självförsvar, men jag vann och jag hade inga skador av den, det var bara, jag fick en liten blå tira, han hade skador efteråt vet jag. Då var det ju sympatin förbyttes direkt till att jag eftersom jag kunde försvara mig, så blev jag skurken. Och det här har jag stött på i jättemånga sammanhang, du ska vara ett offer, du ska vara ett offer, du ska vara vek. Och det finns liksom hela tiden det här, när människor, men särskilt män, är kompetenta i vad gäller till exempel våld eller vad gäller andra saker, kan saker, så tycker man att blir de problem. Och det är väl det är inte naturligt att man uppfattar det så. Det brukar ha varit tvärtom, och jag tror att många som upplever att de, det är en sån här konstig bestraffning för att de är duktiga på saker. Man ska be om ursäkt för det. Ta en sån som Kalle Zachary Wahlström som gjort den här svett och etikett som kom för några år sedan. Han är ju någon slags fitfluencer bland annat liksom. Han blir ju alltid i princip, han driver alltid hejdlöst med sig själv. Här har du liksom en lång, muskulös, skäggig kar som är då på alla sätt och vis, om du bara ser honom på bild och ser vad han kan göra. Han var med i kettlebell SM och typ sånt där. Han är liksom en väldigt, väldigt maskulin man liksom. Och därför så har han kompenserat genom att vara liksom prata på ett fjolligt sätt. Alltså han har köpt sig möjligheten att vara den här, det här fysiska exemplaret genom att vara så självironisk på precis alla de där punkterna. Och det där är, det står mig upp i halsen, den kombinationen. Nu är inte, alltså jag är ingenting emot honom, men jag tycker det är så typiskt bara. Det, och det är så där det är hela tiden.
Jag kan plus etta på det där. Och prata om att jag är ju behörig lärare i grunden också. Och jag minns absolut, Svettetikett var en fantastisk tv-serie, bra produktion, 2 säsonger som satte människor i rörelse och avdramatiserade träning, tog bort mycket motstånd till att träna för många människor. Mm. Och sen kom ju gympaläraren som en uppföljare. Och jag minns att det krockade så hårt med min verklighet av liksom, det här är beprövad erfarenhet i skolan, det här skulle elever kanske behöva ta tag i, det här är skolans verklighet. Men så kommer Kalle in med en väldigt harmlös, snäll personlighet och har alla SVT:s resurser att orsaka skillnad. Mm. Och det är liksom, det var nog ett narrativ som kanske SVT pushade väldigt hårt och som för Kalle blir ju älskad, för han är ju inte hotfull på något sätt.
Nej.
När, som du säger, att hans fysiska attribut och preferenser i livet, bo på bondgård, dra tunga marklyft, reda sig själv. Men kan inte dessa två sidor existera parallellt då? Är det något tokigt?
Nej, det
är... Vad är det som gör ont i det? Jag är nyfiken, Ivar.
Det jag tror är att, ja, men jag gillar inte tanken på, jag tycker inte om när man har, som man har i Ryssland, att ha brunbjörnar som husdjur och så drar du ut tänderna på dem. För det är inte naturligt liksom, för en björn att vara ett husdjur. Liksom. Det är vilda djur, de är inte tama. Och i någon mån så tycker jag att det måste finnas utrymme för att vara så här, vi har kanske börjat inse det i Sverige, men jag tror inte vi har gjort det tillräckligt, att vi är vår frihet, vår självständighet, vårt sätt att vara på är inte av Gud givet, utan det kan tas bort från oss och det är, kan tas bort på flera sätt, genom terrorister som tvingar oss till att underkasta oss deras ideal. Det kan vara Ryssland som får göra att vi måste, inte kanske en fullskalig invasion, men att vi blir finlandiserade. Alltså att vi måste internalisera ett annat sätt att vara på och jämka våra intressen, vårt sätt att vara på med någon annan främmande makts intressen. Och det här är ju någonting som de flesta svenskar bakåt i tiden visste. Men vi har glömt av, vi även du, men man är, vi som är i den här åldern är uppvuxna med en kultur som trodde på den eviga freden. Och i det avseendet så kan det finnas en, det uppstår en trötthet hos mig när du måste ta avstånd från saker som är naturligt att vara intresserad av som man. Som till exempel fysisk kamp. Våld, krig, egentligen alla de här sakerna som man ska, i alla fall de där jag då har rört mig, i de kretsarna jag har rört mig, jag har läst humaniora, samhällsvetenskap på universitetet, mest kvinnliga studenter, men också jobbat inom mediebranschen, umgåtts mycket med människor, akademiker och kulturmänniskor, och då är det här, det här att vara som jag är extremt avvikande. Men jag menar, när jag träffar andra män, alltså inte i den här sfären, då är jag ju snarare väldigt mjuk på många sätt, skulle jag säga. Alltså jag är inte, Ja, men jag känner folk som, du berättade om din första poddresa som var med i Hemvärnet. Jag har varit och tagit en del skjutlektioner och sådär för att jag hade tänkt att jag skulle ta jägarexamen och så har jag testat lite andra vapen och sådär. Om jag umgås med de männen och kvinnorna, då är ju inte direkt jag en outlier vad gäller så här maskulinitet. Jo, det kanske är, men åt andra hållet i så fall. Och när jag är på kampsportsklubbar så är jag ju knappast så här den som är mest macho i gänget liksom. Men det är bara det att ens säga de här sakerna, att ens prata om det här och tycka liksom att nej, men jag tycker att de här sakerna är intressanta och det här är något vi måste ha på allvar och vi måste också uppvärdera många av de här maskulina idealen snarare på ett sunt sätt. Det är kontroversiellt och det är väl det som är med en sån som Kalle Zackari Wahlström får oförtjänt mycket skit just nu från mig. För jag gillade också Svett och etikett, jag såg båda säsongerna. Det är bara det att, och han kan ju inte rå för att han är som han är så att säga. Men han kombinerar ju saker på sitt sätt. Jag menar, det är ju sån han är. Men det är symptomatiskt att det är ofta en viss typ av män som kommer fram och som får göra de här sakerna. Du måste köpa. Det är som Musse Hasselvall, en annan sån där person som jag gillar. Han är väldigt trevlig. Men han gråter, kramas, han vill prata om hur jobbiga relationer. Han är extremt feminin på många sätt i de här avseendena. Och det är okej för att, och då blir det okej att han också är en MMA-fighter. Liksom att han också är väldigt, att han skulle kunna spöa mig. Det är liksom okej då. För att, men om du bara är, så att säga, den ena där, så är du för toxisk helt enkelt.
Okej, okay, så du ser någon slags paradox att tillhöra ändra aspekter att med uteslutande femininitet, okej. Okay. Tillhör bägge två samtidigt, Musse Hasselvall, Kalle Zackari Wahlström, det är okej. Okay. Men om man då uteslutande tillhör mansmansfacket.
Mm. I Sverige så funkar inte det. Du har liksom ingen Jocko Willink i en sån där... Alltså amerikansk stereotyp, om man ska rita en seriefigur av, rita en amerikansk liksom Navy Seal, så ritar man Jocko Willink och så bara, han fanns på riktigt sådär, han liksom square-jawed och liksom sådär. Men han är ju på något sätt en typ av person i offentligheten, i amerikansk offentlighet, som inte riktigt finns i svensk offentlighet på det sättet. I alla fall inte så populär som han är. Och det där är... Nu är USA också under förändring, men vi har väldigt svårt för den typen av traditionella män. Mm. Okay. Sen vet jag ju liksom att, jag vet att liksom de finns i Sverige och de jobbar kanske som inom Försvarsmakten eller liksom så här att det finns. Jag menar, det finns ju på massa olika platser, men vi vill inte se dem helst ute i offentligheten. För att det är så obehagligt liksom, att påminnas om att det är de här männen som gör att vi kan sova om natten. Liksom.
Ett briljant populärkulturellt fenomen där är, nu tror jag vi får gå tillbaka till kanske 2008-2009, Avatar. Mm. Minns du James Camerons Avatar?
Ja.
När ett gäng humanister, människovetare hade försökt lösa konflikten på den här planeten de ville kolonisera.
Mm.
Men de lyckades inte komma åt källan. Men så skickade de in en vit rakad Navy Seal.
Mm.
Och han lyckas lösa det.
Just det.
Det manus hade kanske inte James Cameron skrivit idag. Men för 20 år sedan skrev han det där.
Mm.
Eller jag tror till och med att han jobbade på Avatar liksom tillbaka på 80-90-talet. Men hade inte teknologin att genomföra det.
Just det.
Förrän på 00-talet.
Det där var ju också, det här är också så att det finns en karaktär i den filmen som är den onda. Alltså han som är han överställd, om han är vad han nu är, som tar till sig
just
då
det.
Huvudkaraktären när han kommer dit. För han är ju rullstolsburen. Men han, om jag inte minns fel, men han är ju då, liksom, han är den onda. Men han är ju så, liksom... macho på många sätt, men han är det också på ett så här igenkännbart sätt från hjälteroller i tidigare filmer, så det var ju många som tyckte om honom, alltså som började heja på det var uppenbart att du inte ska heja på honom och på dem som ska utvinna resurser, det är så här helt det är väldigt, det är löjligt övertydligt liksom. Men det var ändå så, kommer jag ihåg, så här, om man kollar så här YouTube-kommentarer och liksom Reddit och sånt där, att folk ändå så här hejade på den onda sidan på grund av den karaktären. Och det jag tror att det finns, för att det finns ett sånt uppdämt, alltså det är lite som du kollar på Batman-filmerna, och så, eller du kollar på Batman, The Dark Knight Rises eller Returns eller vad det, med Bane. Att folk bara, fan, Bane ändå, han är ändå liksom, att man hejar på Bane istället. Och det, jag tror det är för att det finns en sån, ett underskott på en viss typ av krigisk manlighet som är liksom okej. Okay. Att du bara, men okej, okay, om ni inte låter mig ha en hjälte, då tänker jag i alla fall ta skurken liksom. Då hejar jag på skurken, för att det är i alla fall så nära jag kommer liksom. Men,
Det här är ju briljant, Ivar. Jag visste inte att du var en sån här fulkulturskonnässör.
Nej, precis.
Men det kanske går att följa upp med liksom extrahera visdomar ur populärkultur.
Ja, exakt. Det får bli mitt nästa nyhetsbrev eller min nästa publikation kanske.
Just det. Ja. Men vad skulle det då betyda för en man att vara, din formulering, krigiskt stark, vad du nu sa? Vad skulle det betyda? Alltså, jag minns ju själv hur det påverkade mig att se Arnold Schwarzenegger, the ultimate ass kicker of all time. Liksom, han sköt höftskott med automatvapen med svällande biceps, och han räddade dagen, och i Commando så gjorde han det till och med speedos.
Precis. Alltså jag tror ju att ett problem är att det är svårt att hitta utlopp för de här sakerna, och det är väl det som gör det jag tror också, är att vi har nedvärderat vissa ideal och känslor som gör att, till exempel, ta en sån sak som, om du åker till Israel, oavsett vad man tycker om Israel-Palestina-kriget, så är det, när den 7 oktober skedde, så den här fasansfulla attacken, så finns 1000 berättelser av, så en av de mest kända skådisarna i Israel som är med i Fauda, som är en, i alla fall första säsongen är briljant, som går att se på Netflix, en israelisk serie om israeliska toppmilitärer. Flera av de skådespelarna är för detta toppmilitärer, och en av dem då, han har barn och fru, men när han ser att nu är det någonting som sker, så gick han in, och han är ju liksom, de är ju stormrika liksom, såklart, men han gick in i garderoben, plockade fram sin uniform och sitt tjänstevapen, för att han är för detta militär, och så sa hans fru sådär då, att, men vart ska du? Jag är här liksom, stanna bara, nej, men jag måste försvara mitt land, jag måste försvara mitt folk. Han var inte inkallad, det var ingen som hade hört av sig till honom, så han åkte dit själv. Och det här var någonting som skedde över hela Israel, att de som kallades in, det kom 50% fler än de som hade plikt. För att folk som då hade deras tjänstgöringstid eller deras krigsplacering hade löpt ut, men de kom ändå. Det finns också en berättelse om en av de här generalerna som har varit allra mest kritisk till för detta toppgeneral, men också vänster. Så han har varit en av de här som varit ute och demonstrerat mot Netanyahus regering, lagförslaget, den förändringen av lagen som de ville genomföra. Men han fick samtal då från folk som han, jag vet inte ens om han kände dem, men de var så här, kan du rädda mitt barn? Hon är på musikfestivalen, den här som attackerades. Så han gick in, han bara, okej, men jag måste göra någonting. Han var ju inte heller placerad då, han var ju inte jobbat inom det militära på ett tag nu, och han är liksom 70 års ålder, men han hämtade sin uniform, sitt vapen, och sen åkte han dit själv, och så gjorde han det. Han räddade människor på egen hand, och tog tag i det liksom. Och den här känslan av att du har en tribe, alltså att du har ditt folk, att du är en nation, att det är liksom någonting att försvara, vi sitter ihop med det här tillsammans. Det är också någonting som kan vara där då, till exempel den här typen av manlighet som vi har pratat om, har ett naturligt utlopp. Alltså, men i Sverige skulle jag säga att snarare så att du har problematiserat det där liksom att man har ett folk, eller du har en nation, du har ett land. Till och med nu när vi liksom har gått med i NATO för att vi ska försvara vårt land, alltså det är fortfarande så att den här typen av liksom tankar då, som är så naturligt i ett land som Israel, är ett extremt exempel. Där tror jag att det finns ett sätt att leva ut då på, så att säga, de här behoven av att du har ett större, högre syfte. Liksom, du tränar för hemsklyfta liksom. Men alltså, hemsklyfta kan se lite annorlunda ut i modern krigföring, men du kan fortfarande göra de här sakerna, och det krävs, du kanske inte behöver vara den där självmordsorken, men man kan fylla en funktion, och man kan göra det, och man kan liksom på det sättet också vara. Problemet då i Sverige är att många gånger så har man raljerar över det här, man hånar det, och man ska dekonstruera det, och det är så problematiskt hit och problematiskt dit, och det är toxiskt och sådär. Ja, men ge mig hellre 100 toxiska män än 100 liksom, av de här kultursidesskribenterna liksom, any day, när det är liksom, when push comes to shove. Och det är väl lite det som jag tror vi behöver en omkalibrering där. Det betyder inte att man ska vara lättkränkt, våldsam och aggressiv på stan, utan det är bara att du kan, det finns ett utrymme för det här, och också jag tror många saknar just det där, just det här, och det är också det man kan hitta kanske i det militära, eller till och med liksom på en inom sport framförallt, liksom att du hittar en naturlig gemenskap och naturligt utlopp för de här sakerna. Men för oss som inte gillar fotboll så kan det behövas något annat.
Spännande. Jag hade faktiskt skrivit ner en fråga där om måendet för män liksom i ett sånt hyperindividualistiskt tjänstemannasamhälle som Sverige, kontra måendet män i en kanske mer pushed comes to shove, hårt sammansvetsad på grund av att det alltid finns ett yttre hot. Hur mår män egentligen i svensk mer varm miljö, där du kanske får vara hemma med barn, och hur skulle män må liksom i exempel vi är under konstant attack och nu gör vi de här insatserna?
Alltså det är ju jag tror att olika typer av människor mår olika bra i de här. Jag har en vän vars flickvän sa till honom att jag tror egentligen inte att du är evolutionärt skapad för att leva längre än till 30. Sådär. Så att det är liksom att du inte mår bra nu. Det är för att du har liksom redan passerat ditt såhär, naturliga utgångsdatum. Sådär. För att han är liksom en stridspitt på alla sätt. Liksom. Såhär, kampsportare, soldat och så. Allting. Han har bara hittat, han bara letat sätt att dö på hela livet liksom, i princip. Och det är ju liksom i ett samhälle då där en sån person kan bli en hjälte och kan liksom fylla en funktion som gör att alla känner tacksamhet, så är det kanske ett bättre samhälle för honom. Men många andra skulle såklart må jättedåligt. Men när det gäller det här med liksom det allmänna måendet, så tror jag att det här är ett problem generellt för män, för att många kvinnor men ännu mer män känner en del klaustrofobi i det lilla livet, och man blir nöjd snabbare med hur mycket man behöver vara med sina barn. Om man vill vara elak så kan man väl säga att män älskar sina barn mindre än kvinnor, men det tror jag egentligen inte. Män vill mer oftare, alltså om man kollar på normalfördelning, män söker risker, söker utmaningar på ett annat sätt. Det är liksom, det kollar bara på fail-klipp på nätet, det är såhär 99% är män, för att det är bara män som skulle få för sig göra vissa av de här sakerna. Och det där tar sig andra uttryck när man blir äldre, men det är fortfarande så att män måste hitta en mening, tror jag, utöver sig själv, medan kvinnor i större utsträckning uppfyller sitt biologiska syfte genom en familj. Det innebär inte att de inte kan känna klaustrofobi eller sådär, men det liksom, jag tror att det är därför det kommer aldrig bli liksom så att 50-50 med de där grejerna. Och det kommer alltid vara en könskonflikt här med hur mycket mannen är hemma, hur mycket kvinnan måste vara hemma. Liksom. Men, och det här tror jag är ett problem med liksom, överlag med vårt samhälle, att man är inte lika nöjd i den domesticerade kulturen helt enkelt.
Just det. Nej, jag såg lustigt nog på Instagram och tänkte på det här samtalet nu i kanske igår kväll. Dök upp någon reel med antalet världsrekord. Du vet, så här med hoppar 100 meter motorcykel, hoppar ut ur ett flygplan. Vi kan nog se en viss överdominans för att män söker sig till världsrekord, för det är uppenbart att vi inte får mening eller själslig tillfredsställelse från föräldraskap.
Mm.
Det är hemskt att säga, men du har sagt i andra poddar, vet jag.
Exakt, men jag tänkte också på, det var jag fick höra om en kompis som tävlar i cykling och sådär. Han är ingen elitcyklist, men han tränar, alltså för oss som inte tränar cykling så jag kan liksom inte se skillnad. Han cyklar varje, liksom, extremt många timmar i veckan, men i den klubben i alla fall så, som han tränade, var det några som hade bestämt sig för att som var tidigare tävlingscyklister, men nu är de runt 50, men fortfarande i bra form. Men de bestämde för att göra ett så här sista ryck för att vinna tävlingar i den ålderskategorin. Och under ett träningspass så är det bara en av dem som bara liksom, i en kurva liksom bara lägger sig liksom, typ. Och han hade fått hjärtstillestånd och dog. Och då var ju liksom de flesta cyklisterna ändå, de tyckte det var tragiskt och så. Men det var ändå den här känslan av att han dog liksom i princip det här. Han kom tillbaka på sin, för att återgå till Sparta. Han kom tillbaka på sin sköld, så att säga. Alltså han dog som han levde. Och han dog när han gjorde det han älskade. Så det fanns liksom att både hans familj, hans barn, hans fru. Det är klart det är jättetragiskt för tidigt och allt det där, men kanske var det ändå den bästa döden för någon som är en elitcyklist som älskar det, att dö där, även om det är för tidigt, än att dö när man är 80 av något annat. Alltså det, och det här tror jag är liksom det är återkommande, just det här att det finns, det man pratar med så här base jumpers eller liksom så här, det dör människor hela tiden där. Eller det finns sån här, är det Alex, jag glömmer vad han heter. Exakt, med Free Solo liksom. Det enda gången, och det är en dokumentär om honom som heter Free Solo. Han klättrar då i den här dokumentären 600 meter rakt upp, tror jag det är. Slår rekord. Och i hela den här dokumentären så är han känslomässigt avstängd nästan. Alltså han är sådär kylig i sin personlighet liksom. Men när han har kommit upp där, då ler han. Då är han glad. Det är typ första gången i hela dokumentären. Det är liksom det enda gången, så det är så här, det enda gången han lever, det är då. Och då fattar man liksom på något sätt att okej, men om han dör när han gör det här, så är han ändå så liksom, det är då han lever. Och det, jag tidigare när jag var yngre så kanske jag tänkte, gud vad dumt att ta sådana där risker med liksom, för att jag fattar inte kanske klättring eller fattar inte base jumping, jag fattar andra risker. Men nu har jag mer börjat tänka att det är tack och lov att det ändå kan finnas några sådana här utlopp för människor i vårt curlade samhälle.
Alex Honnold är briljant. Han berättade ju i ett TED-talk en gång om varför han var tvungen att göra den här filmen.
Mm.
Han har tydligen frisoloklättrat sedan barnsben.
Ja.
Han berättade att det var någon gång han hade gjort en frisoloklättring och vet, så kommer upp på toppen några timmar senare, trav sig skorna, liksom börjar promenera ner igen. Och då möts han av någon random hike-turist som säger: "Dude, you walked up barefoot? That's so hardcore." Och då känner han att nej, jag måste nog göra den här filmen.
En insats.
En insats.
Ja.
Briljant. Men Ivar, vi är uppe i strax timmen här.
Ja.
Lyckades vi, tycker du, skapa någon slags röd tråd idag kring liksom manlighet, styrka och moderna människan?
Ja, men det tror jag. Jag tror att man ska ta sig tid och tänka att arbetet liksom man har, det är såklart viktigt, och det är viktigt med familj och det är viktigt med alla de här, men det finns någonting som är den här klon på den här krabban, även för oss män, även i det här samhället. Det är ingenting att skämmas för, det bara är så. Det är vissa saker som är viktigt för att du är man, och det kommer vara så. Och det kan vara se hotfullt ut för de som inte förstår. Det kan vara att man måste träna crossfit eller tävla i crossfit. Det kan vara någonting annat, det kan vara sport, det kan vara friklättring. Liksom. Men jag tror att man ska inte liksom, skämmas för det, och jag tror att vi behöver på något sätt vara mer tydliga med att men det är så, det är som ett biologiskt behov liksom, som många har, inte alla men många har.
Just det.
Det tror jag är liksom är någonting jag har, nu låter det som att jag är helt liksom, det här är någonting man får brottas med sådär, men jag tror att det är mer aktuellt än någonsin, att man bara måste acceptera det hos sig själv och hos andra.
Mm. Strålande. Avslutande ord, brandtal, något som inte blev sagt idag?
Nej, men om ni styrketränar regelbundet och inte är starkare än mig, så tror jag det kan vara dags att börja med anabola steroider. Men det är väl mitt medskick.
Jag har väldigt svårt att förhålla mig till ditt påstående här, men så får det vara.
Ja. Det var ju kul att vara med.
Jag har haft superkul att snacka med Ivar. Det finns nog fler samtal, potentiella rabbit hole i vare sig populärkultur eller träna för att bli en bättre människa eller liksom större narrativ på samhällsnivå. Mm. Hur kommer man i kontakt med dig och följer dig på bästa sätt?
Ja, det bästa sättet är att gå in på www.enrakhoger.se, så kan man prenumerera om man vill. Det kostar ingenting. Man kan bli betalande prenumerant om man vill det. Sen finns jag ju på Twitter, Ivarpi. Mitt namn är som ett palindrom, nästan. Så det är lätt. Och där kan man också skriva till mig om man vill det. Och jag svarar oftast.
Strålande. Ja, men då säger jag tusen tack för medverkan. Så önskar jag en fortsatt bra träningsvecka och lite annat.
Tack detsamma.
Då hörs vi. Tryck lite paus på rekord här nu så.
Där var alltså avsnittet slut för idag. Ivar och jag skulle få till den här inspelningen i person, men av olika skäl fick vi ej till det. Så det blev en online-inspelning i en plattform som heter Riverside. Och extra kul tycker jag faktiskt att det här avsnittet blev, för det är lite grann så jag själv ser på poddar och allmänt på vilka män jag får förtroende för och har tålamod att lyssna på. Det är nämligen viktigt att kunna röra sig mellan olika fält i livet. En person som bara är bro, inte bidrar med intellektuellt djup, faller kort i min värld. På samma sätt som om någon endast är intellektuell och teoretiker, men kanske saknar den här karisman, integriteten, i viss mån broigheten och det här sköna sociala maneret, så faller det också bort för mig. Så jag vet att jag mår ju allra bäst i relationer när jag kan svänga mellan svåra frågor och lättsamma roliga ting. Så när jag under ett samtal förbereder för att prata om ting som manligt, kvinnligt, moderna människan, samhället, yttrandefrihet, integritet, men då får varva det med referenser till kung Leonidas 300, självmordsorsen i Sagan om ringen, slaget om Helms klyfta, de två tornen, eller kanske Alex Honnold i Free Solo, krigarmentalitet. Ja, men då blir det ju genast ett mycket roligare innehåll. Jag uppskattar också Ivars sätt att uttrycka sig med självdistans, med humor, men också riktigt mycket spot on saker som behöver sägas, som jag tyvärr inte upplever blir sagda i ett svenskt debattklimat. Så, män som Ivar som leder vägen och vågar ha ryggrad är väldigt viktiga. Och jag tackar Ivar ödmjukast för sin medverkan. Om ni har lyssnat så här långt och är fortsatt nyfikna på fitnessfilosofifloskler så kan jag lite kort uppdatera bara att Operation Speedo Torpedo rullar på. Vi är halvvägs in i vårt Spring Bootcamp där våra deltagare räknar makronutrienter, samlar steg, syre och strålar, inte bara stålar, och förändrar sin kroppssammansättning för att sakteligen komma i en fantastisk beachform nu 2024. Dessutom har alla lyssnare chans att lära sig mer om handstående och framförallt öva på att stå på händer. Söndag den 21 april bjuder min vän Viktor och jag in till 2 stycken workshops i handstående. Viktor kan du lyssna på bland annat i avsnitt 18 när vi pratar flexibilitet och rörlighetsträning. Dessutom kan vi lyssna på Viktor i avsnitt 9 om att lära sig stå på händer. Så den 21 april bjuder vi in dig till Vagnhallen CrossFit i Majerna i Göteborg. Vi kommer att ha en workshop som startar 9.00, håller på till 12.00, fokuserad på nybörjaren som vill lära sig stå på händer, arbeta med rädsla, grunderna med mera. Och sen mellan 13.00 och 16.00 har vi en fortsättning då på intermediate level. Du som redan är bevandrad i handstående, du har stått 10 sekunder eller mer och du vill helt enkelt levla upp närmare level 60 och du har redan kommit en bit in i spelet. Så nu vill du ut och rejda. Ja men titta, det blev ännu en till populärkulturell referens ut till fullkulturen, ut till World of Warcraft. Våren är här, kvällarna är ljusare, sommaren är i antåg. Du kan stödja fitness, filosofi, floskler genom att följa oss på sociala medier. Tryck på följ på Spotify, in på Instagram, @fitnessfilosofifloskler. Ta upp interaktionen, ställ någon fråga hit och dit. Och varför inte ställa dina tränings-, hälso- och livsstilsfrågor? Där jag då även erbjuder tjänster som personlig träning i Varberg, i Göteborg, men också online. Du kan klicka på länkarna i show notes så kan du boka en kostnadsfri konsultation med mig. Så kan vi ta det därifrån. Ett samtal, helt förutsättningslöst. Låt oss prata träning, hälsa, livsstil och komma framåt i detta stora äventyr vi kallar livet. Allt börjar på gymmet. Skapa mer, konsumera mindre och alla andra floskler jag inte kommer på just nu. Tusen tack för att du har lyssnat. Coach Henrik out.